Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Det här är Sydsvenskan. Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 286. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand.
Hej. Morgon.
Hej, hej.
Hej.
Det är bra. Det
var. Han hade bara glömt mikrofonen.
Prata i mikrofonen, det är bra. Lite senare idag så ska vi prata om Malmö FFs väg framåt. I första hand hemmamatch mot Häcken. Och lite grann kanske ställa den i förhållande till den kommande cupfinalen. Men först så ska vi avhandla MFFs bortamatch mot Djurgården, vilket föranleder följande uttalande. Är du MFF-supporter och känner dig lite nere? Har du vaknat kallsvett i mitt i natten med mardrömmar om Malmö FFs största förlust på 10 år? Har du svårt att fokusera på familjen, jobbet eller studierna? För att MFF har förlorat 2 matcher i rad för första gången sedan Magnus Persson fick sparken. Fruktar du att MFF tvingas starta med U21-laget i sommarens Europa-kval? I så fall så ska du lyssna nu. För MFF-podden finns här för din skull. För att hjälpa dig att vrida perspektivet, lyfta blicken och se möjligheterna. I det här avsnittet ska vi åtminstone inledningsvis se glaset som halvfullt eller helfullt som Fredrik Lindstrand brukar säga.
Exakt.
Därför så vill jag till att börja med att du, Fredrik, fortsätter följande mening. MFF-supportrar kommer att tänka på den 16 maj 2022 i ett positivt ljus eftersom...
Vädret var bra.
Nej, det här var... Det vet man ju inte inne på Tele2.
Precis, nej, exakt. Ja, men jag har valt att se det som att det kanske innebar en vändpunkt, dels på skadekrisen som knappast kan förvärras, men också att den på sikt gjort att klubben gör en genomlysning av truppen för att se hur den ska vara sammansatt för att kunna reda ut, för att sådana här situationer ska undvikas i framtiden.
Har du någon fortsättning på samma mening, Max?
Att man fick den här kvällen i alla fall se Malmö FF spela i de vackraste bortadräkterna jag har sett på flera år. Jag älskar den här vita dressen. Och jag brukar inte snacka tröjor och byxor sådär väldigt mycket, men det var snyggt.
En liten sidoutvikning där, vi har pratat om detta tidigare. Och jag håller med om att det är ett väldigt snyggt ställ. Men det är också, alltså det har ju redan visat sig att det är ju inget, det är ju snarare att betrakta som ett tredje ställ.
Ja, nej, men det,
så är det många matcherna där MFF inte kan spela sina ordinarie kläder, kan de inte ha den vita heller.
Nej, det så är det ju. Men en följd av det här också, om man ska vika ut det lite grann, är att när, som det var nu, så såg man tydlig skillnad på lagen. Jag tycker det har varit en tendens i årets allsvenska att Djurgården möter Göteborg i nästan likadana dräkter och liknande. Alltså den där distinkta skillnaden gjorde faktiskt dräkterna ännu snyggare. Men jag håller med dig, det är inte så ofta de kan använda dem. Skulle jag säga något mer?
Ja, alltså, har du någon sportslig vinkel också? Så?
Nej, men jag tar en del av den nu. Då. Jag säger Patriots Seydou. Visar självförtroende, vilja, framåtanda och är lite förbannad.
Får se hur väl det landar i gruppen, hans kritik efter matchen. Det var kanske lite väl tilltaget, kan man känna, att klippa sina medspelare på det viset. Men det kanske behövs.
Ja, det kanske så det kan vara.
MFF har 3 matcher kvar till uppehållet. Det är Häcken och Degerfors i Allsvenskan samt cupfinalen mot Hammarby. Och Max, det är bra eftersom...
Jo, men det hade inte varit särskilt bra att gå in i ett sommaruppehåll med den senaste veckans eller veckornas facit med sig. Så att här finns ju en möjlighet till revansch om man tittar på det hela. Häcken hemma borde var en match som Malmö skulle kunna vinna om nu nya spelare kommer tillbaka. Publikstödet kommer att finnas där fortfarande. Det kommer att vara mycket folk. Cupfinal på Tele 2 igen då mot Hammarby. Någon gång ska trenden brytas faktiskt. Så är det med allting. Och sen en avslutning mot ett Degerfors som förvisso har vunnit ett par matcher nu på slutet men inte är särskilt vassa. Det är klart att man kan, skulle kunna vända den här trenden. Och det hade varit väldigt illa för Malmö FF att avsluta där man står nu.
Du tar vidare, Fredrik.
Ja, alltså jag kan ju bara instämma. Det är ju det som är det positiva. På ett sätt så kan jag blåsa av vårsäsongen nu då, så MFF kan återhämta sig. Men man vill inte gå till vila med en 0-4-förlust. Även om det inte var ett ord. Det är liksom den så kallade första elvan som stod på planen. Men kan MFF ta 6 allsvenska poäng och en cuptitel här på de 3 avslutande matcherna, så då kommer ju liksom stämningen vara på topp så att säga. Inför de här 2 lediga veckorna och sen förberedelserna inför derby om starten mot HIF och Europakvalet.
Alla de här skadorna som har drabbat MFF, skulle man ju kunna tänka sig att de kan också påverka MFF i en positiv riktning. Fast man måste förklara varför. Varför skulle de kunna göra det, Fredrik?
Jättesvår fråga. Eller svårt påstående, som jag säger. Men det är väl lite som jag sa innan, att man inser att man kanske behöver en annan spelartyp i truppen. Jag tyckte vår kollega Kent Leon Jönsson tog upp det ganska bra i sin krönika efter Djurgårdsmatchen. Där han jämför lite med när Jürgen Klopp tog över Liverpool som behövde tid men nu har ett av världens bästa, om inte det allra bästa, laget. Man tog in spelare som orkade löpa, som skulle kunna hantera fysisk påfrestning och stor anspänningsnivå. Kanske är det också att MFF drar någon slags lärdom av det här, att det är farligt att ha en åldersstruktur som ser ut som den gör, och att varningssignalerna fanns där i höstas med en hel del muskelskador, och kanske borde man liksom agerat annorlunda eller måste agera annorlunda längre fram sett på transfermarknaden och så.
Du pratade om Sadio innan, Max. Tycker du liksom, om man ser det lite större, att det här har gett en inventering av truppen så att säga i övrigt?
Ja, till viss del har de väl det. Om jag ska hålla mig till den bara positiva delen först då, så var det där jag tänkte fortsätta egentligen, att hans inhopp i någon match och hans start nu tillsammans med det Hugo Larsson har fått göra under den här perioden, och jag får ta med även om han har haft emotet även Sebastian Anasi som finns där någonstans, så skulle det ju faktiskt i förlängningen kunna ge att de här ungdomarna har fått komma in, förvisso på ett tufft sätt, men har kommit in och liksom fått den där speltiden och kanske den där kicken som både Hugo och någon mer patriot har visat, att det kan betyda mycket. Och egentligen så tycker jag att MFF är samma med ordinarie trupp, samma guldsits, men som man inte riktigt använder, som FC Rosengård har haft i flera år. Alltså jag tycker att man bör tänka till och faktiskt matcha in de här ungdomarna en och en. Även när truppen är ordinarie och man möter Sundsvall hemma, så ska det finnas plats för en Hugo Larsson eller en Patriot Seydou. Inte bara av rotationsskäl, utan för att verkligen ge dem chansen. För sen, ganska snabbt så ser man om de kan ta den eller inte, skulle jag vilja säga. Eller om de behöver liksom utvecklas på annat håll. Sen däremot, om jag ska fullfölja din fråga där, så går det inte att vara helt positiv. Att det är ju också så att utvärderingen av truppen kanske har visat att det finns ett antal nya spelare där på sladden som får det väldigt tufft, även om de bara skulle vara stand in vid enskilda tillfällen, som inte klarar av att vara A-truppspelare riktigt i Malmö FF.
Nu när vi ändå har gjort vad vi kan för att skänka lite framtidstro, så måste man ju ändå fråga sig, eller jag frågar er, när såg ni senast en så här blek insats av Malmö FF?
Jag säger samma arena. Årtalet blir jag osäker på. Magnus Persson, cupfinal.
2018, va?
Ja. Den var faktiskt ändå värre, för att det fanns en viss optimism framåt, tyckte jag, i det här spelet den här gången från början, vilket med facit i handen kanske var helt fel. Man kanske skulle ha haft en helt annan approach till just den här matchen. Men det är den matchen jag kan spontant, om vi tar bort liksom Europaspelsmatcher, så tycker jag
att och det blir inte heller riktigt rättvist att jämföra med.
Nej, cupfinalen mot Djurgården som blev 3-0 och var slut innan den nästan hade börjat.
Ja, liksom, man har ju sett MFF blekt ett gäng gånger och liksom kanske inte riktigt varit där mentalt på den nivån som de ska vara där. Men jag kan inte minnas att jag, i alla fall inte de senaste 10 åren, inför avspark känt att den här matchen kan inte MFF vinna. Och om de ska ha ett kryss så kommer det krävas någonting alldeles, alldeles extra. Det var liksom känslan inför avspark sen. Så jag hade ju inte varit säker att den känslan skulle vara rätt. Men det kändes liksom redan på förhand som att MFF, det här får de otroligt svårt att komma hem med ens en poäng. Och det kan jag, det var riktigt, riktigt länge sedan jag kände så. Sen så tycker jag, just när man ser till insatsen, man behöver inte gå tillbaka så himla länge för att hitta en mer alarmerande insats på Tele2. Jag tycker vi kan bara titta 1 år tillbaka i tiden.
Ja, just det, Djurgården.
1-3 mot Djurgården. Om man tittar på siffrorna från den matchen så är MFF sämre. Och då reser man dessutom till Stockholm med ett helt ordinarie lag. Och man kommer till spel med en ganska hyggligt bra allsvensk inledning också och åker på en riktig käftsmäll. Där, det var ju någonstans mer alarmerande tycker jag. Där hade du kunnat gå och gräva ner sig och liksom verkligen fråga, vad är vi helt fel ute? Vad är vi på väg någonstans? Varför ser det ut så här när vi har vårt bästa lag? Här finns ju ändå ganska tydliga förklaringar till varför det såg ut som möjligt. Jag menar, det är ju max 4 personer på planen som är ordinarie om alla är tillgängliga.
Minns jag rätt att den Djurgårdsmatchen, att målen kom väldigt tätt där?
Ja, det gjorde de.
Det var liksom en period så där allt rasade.
Ja, jag för mig att det var 0-2 ganska tidigt och sen kommer 1-0 någonstans mitt i matchen. Jag kommer inte ihåg exakt. Och så är det Adin Alic, har jag för mig, som kvitterar eller reducerar på slutet. Men det är ju liksom bara akademisk betydelse. Då var MFF mer utspelat.
Fredrik, du skrev i dagens, alltså torsdagens krönika, att MFF ska prioritera ner cupfinalen. Ett ämne som vi ska återkomma till lite senare.
Mm.
Men jag tänkte på, apropå det här med prioriteringar, så kändes det ju med spelarval och matchning i måndags som att Miloš Miljević prioriterade ner matchen mot Djurgården. Vilka signaler skickar man, Max, med den laguttagningen?
Den frågan tycker jag är väldigt spännande. Jag har tänkt mycket på den mer i efterhand. Jag tror att man var så fascinerad när man såg uppställningen först att man liksom fastnade där någonstans. Jag tycker att om det här ligger på Milos ansvar helt och hållet, så på något sätt borde MFF förklara sig hur man tänkte. Eller om det var så att sportchefen har sagt ifrån att man ska spara spelare. För jag försökte ställa frågan till honom efteråt och fick inget tydligt svar. Eftersom det fanns ett antal rutinerade spelare, typ Jo Inge Berget, som då dessutom kommer in och får ganska mycket speltid på bänken, så skulle man ju kunnat välja att spela någon av de här gubbarna från start för att få en lite bättre balans i laget och liksom kanske känna lite mer tro på det för övriga spelare också. Nu väljer man att liksom sätta hela gänget där. Men väl och dessutom tycker jag väldigt märkligt att byta in Ola Toivonen vid ställningen 0-3 och 5 minuter kvar. För att bara ta risken för att han skulle fastna i gräset med knät där. Jag vet inte. Hade säkert besked att ta det försiktigt, men det kändes onödigt. Det fanns liksom ingen riktig logik i det, tyckte jag. Sen, samma sak så färgades man kanske lite grann av att MFF försökte spela i början. Men om man nu skulle, som det Fredrik är inne på, liksom att göra någon sorts mirakulös match och få en poäng, så skulle man kanske haft en helt annan approach. För att Djurgården lät ju MFF ha boll mycket och kontrade bort dem helt enkelt. Långa stunder av matchen. Det hade kanske varit bättre att ställa upp och spela riktig grisfotboll och bara försöka försvara sig till varje pris. Och i så fall då kanske slänga in dem på slutet för att skapa någonting oväntat om Djurgården hade sprungit sig trötta. Men, så jag, den här gången kände jag lite frågetecken inför hur tränaren agerade runt match.
Jag tror man hittar mycket av förklaringen till att de inte spelade grisfotboll finns i vilka de har som den tremanna mittfält och tre offensiva där. Det är ju inga spelare som egentligen kan spela grisfotboll. Liksom. Där är ju, de är mer av futsalspelare än köttare, så att säga. och Jo Inge Berget tror jag man hittar förklaringen i hans två senaste matcher på Tele 2 som han har tvingats bryta i första halvlek. Både mot Hammarby och mot Djurgården i kuppen innan det. Så, alltså jag tycker det, just startelvan har ju att göra med alla skador. Det kommer snarare sen att det som verkligen var signalen på att man lite inom citationstecken gett upp matchen var väl de byterna som gjordes och när de gjordes. Hade MFF haft 0-0 i paus så tror jag man hade tänkt, tror jag Milos hade tänkt lite annorlunda när han gjorde byterna och kanske bytte in Berget.
Tror du att det var det som var liksom planen eller förhoppningen så att säga, att hålla sig kvar i matchen och så kanske liksom förstärka laget?
Alltså, det är det enda sättet jag kan tolka uttagningen på det viset. Man skulle liksom hålla tätt och kanske om man har tur även peta in någon boll och sen så gör man de här byterna och går på ett trött Djurgården som dessutom är ändå lite piskat att vinna den matchen. MFF har ju klarar ju sig bättre med ett kryss. Så det, jag har liksom, dessutom har Milos har ju ändå hintat just att Djurgårdsmatchen skulle kunna vara en match där han vilar lite spelare just för det som komma skall där också. Så det är nästan som man får utvärdera det om några när man ser hur det går sen om vilka som kan spela i nästa match. Sen är det ju en större fråga att MFF har lite för många spelare som inte kan hantera konstgräs när man spelar så många matcher på en säsong som är på konstgräs. En sån trupp kan man ju inte ha.
Jag hade ju en spelare gör ju ingen skillnad, men jag har ju hellre spelat Hugo Larsson och tänkt lite mer defensivt än att spela Sebastian Anasi till exempel. Sen fanns det inte så många andra valmöjligheter kvar.
Jag tror att Hugo Larsson också hade en känning. De sa det i Discovery-studiet. Det pratades inte om någonting om det efteråt. Men nej, det sades att han också hade en känning i alla fall. Vi ska väl säga att MFF tränar efter vi har spelat in den här podden. Så man får väl se lite på den. Vilka som är ute på plan.
Det var en otydlighet också. Och som gör det här svårhanterligt. Det är kanske bara en detalj. Men på presskonferensen efter så pratade Milos om tre sjuka spelare. Och att det var svårt när man fick tre sjuka. Jag pratade sen med Andreas Georgsson och varken han eller jag kunde komma på mer än två. Och Milos är ju väldigt öppen och sådär. Och det blir lite farligt när man slänger ur sig saker så, som liksom bara ska kanske se ut som att det är ännu värre än vad det är på något sätt.
Ja, men han är lite nyckfull med det där ibland. Det var ju som efter AIK-matchen han sa att Moisander kanske kunde vara tillbaka till cupfinalen. Det var också lite så, var kom den ifrån? De signalerna fick man inte sen. Men,
sen tänkte jag bara också, jag har ju tjatat om att det är viktigt att ha vänsterfot om man nu ska prata om den här uppställningen om de skulle klara 0-0. Men jag vet, med facit i hand så vet i katten om jag inte hade spelat Erik Larsson som vänsterback och Martin Olsson mer centralt. Med tanke på hur det ser ut för Erik Larsson som, jag vet inte hur det framgick ni som såg det på tv, men han for runt som en vindtund över hela planen. Det var inte så liksom att han höll sin position. Men...
Nej, det blev ju... det såg ju lite inledningen. Första halvlek påminner ju en del om AIK-matchen. Efter en hyfsad start så kom det ett självmål. Skillnaden här var ju att det kom ju liksom ganska många misstag efter det.
Mm. Jag tycker också att det är skillnad på självmål och självmål. Ja. Det som Dennis Hatzikadunic gör inom situationstecken är ju... Det är ju ingenting han kan göra. Han går ut och täcker ett skott, har otur för det är en projektil som går. Men Charles ska inte göra så. Han har ändå tid på sig med det beslutet. Inlägget är inte vansinnigt hårt. Han kan ändå låta bli och liksom nickskarva den mot eget. Han måste ändå bedöma att det finns en ganska stor risk att nicka in den eget mål.
Det är ett snyggt mål.
Ja, det är ett snyggt mål. Är det?
Det målet föregicks ju dessutom av att Al Rakib helt oattackerad gav bort bollen
på mittplan.
Ja, till och med mitt på egen planhalva. Ja. Mm. Ja, sen har vi då 2-0-målet där Erik Larsson droppar medan resten av backlinjen lyfter för att ställa offside. 3-0-målet där Abubakari släpper sin markering på Magnus Eriksson och där sen då Ismail Diawara räddar kvar en boll som hade gått utanför.
Och dessutom släpper returen till en Djurgårdare.
Precis.
Och där står flera försvarare och väldigt passiva runt
omkring. Och så då 4-0-målet som visserligen är ett kanonskott av Joel Asoro, men det är ju från långt avstånd och den är inte många decimeter ifrån Diawara som ju helt enkelt släpper den.
Jag tänker att han tolkar det som att den ska gå utanför. Ja, att han inte riktigt vet var i målet han står. Samma... Precis som på 2-0-målet.
Ja, precis.
Jag kände efteråt faktiskt att vi, när man sett de här situationerna i efterhand, när man ska prata betyg, att vi var för snälla som godkände Diawara i den matchen faktiskt.
Ja, det var inte... Det kändes inte... Alltså det var ju både... Allting hänger ihop såklart, men målvaktsspelet i kombination med då den nykomponerade backlinjen gjorde ju att det såg... I andra halvlek var det ju riktig hönsgård i straffområdet emellanåt.
Det är väl någonstans det som är det liksom problemet här. Att, och, kanske är det också positivt i ett längre perspektiv att man liksom fick något slags svar på vilka som håller när det blåser hårt, så att säga. Jag tycker det är jättesvårt att värdera insatsen, för att när man liksom har så många nya på plan, det är ju som ett helt nytt lag. Det är väldigt svårt för en ny att komma in i den miljön. Jag menar, titta på Seiji då, som gör en bra match tycker jag, men om han får Isak Kiese Thelin innanför sig och Andreas Christiansen bakom sig, så gör ju han en helt annan typ av match. Det är mycket lättare att komma in i en sån omgivning än att komma in i ett lag som har det problem och är liksom dysfunktionellt. Alla, inte alla, men många är nya och tvingas spela på ett helt nytt sätt. Det är svårt att liksom bedöma det på liksom på ett enkelt sätt. Det är lätt att tro så här, varför visar de inte mer nu när de får chansen? Men vad... Det har man ju sett många exempel på, till exempel Svenska Kuppen då, när man låter B-lag, man slänger in alla avbytare på en gång i någon tidig omgång mot något division 1-lag eller vad det kan vara, så funkar ingenting. Hur ska ni kunna slå er in i det här laget? Ni kan ju inte ens prestera mot ett division 1-lag. Det blir en orättvis bedömning.
Jag tror någonstans, även om du har varit ute och cirkulerat, så är det väl på sin plats även att vi drar här. Om vi säger Johan Dahlin.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ingo firar 10 år av låga priser, och det ska firas ordentligt. Registrera dig i appen så att du inte missar allt det roliga. Ingo, kom längre för pengarna.
Dennis Alcikarunic, Lasse Nilsen, Moisander. På kanterna Berget och Rex, inom mittfält Toivonen, Anders Christiansen och Oskar Lovicki. Birmancevic och Isak Kiese Thelin på topp. Det är det laget som inte spelade mot Djurgården, och då sitter dessutom Adin Alic på bänken i det laget. Jag har säkert glömt någon ytterligare kanske. Alltså det är klart att ingen klarar av att göra den förändringen rakt av. Det är en orimlig situation i sig själv. För man över det till alla andra allsvenska lag, så hade det ju blivit kaos i laget.
Mm. Och, men med det sagt så tycker jag också att man ska kunna ställa högre krav på vissa spelare.
Absolut.
Ismael Diawara till exempel är en av dem. Matej Chalus är också en av dem. Och jag tycker faktiskt också Sebastian Anasi är en av dem. Med tanke på, inte minst hur klubben har pratat om honom själva och sådär. Att man ska kunna liksom, jag tycker ändå att han ska kunna vara lite mer framträdande i ett sånt här lag.
Ja, det är ju fler. Jag tycker Abu Bakari ska kunna göra mer. Jag gillar ju Erik Larssons personlighet och energi på många sätt och vis, men som sagt, med den rutinen han har, borde han klara den här omställningen bättre också. Det, till en ovan roll, men det... Ja, det.
Men om vi återgår till lite grann till de här som då inte var med, men som vi ändå kan förmoda kommer tillbaka. Så den här försvaret som såg så oerhört stabilt ut i inledningen av Allsvenskan har ju då utan Dahlin, Nilsen och Hadžikadunić mer eller mindre kollapsat, eller i alla fall i Djurgårdsmatchen. Räcker det att få tillbaka mittbackarna?
Det räcker en lång bit, men kanske inte riktigt hela vägen. Och då är vi tillbaka på Diawara där, som han borde väl tagit 2 av målen, kan jag
kan jag känna. Det var en lite överraskande skakig insats som jag ser det. Liksom. Men det blir ju en risk att det sprider sig en osäkerhet i backlinjen om man inte riktigt litar på sin målvakt. Jag menar, Nielsen och Hadzikadunic kan ju verkligen fokusera på sitt samarbete för att de vet att de har Dahlin bakom sig. De vet att han är säker och om det kommer en djupledsboll så vet de att han är där ute om han kan och så vidare. Där sprider sig den osäkerheten så kan det kan liksom bli så ringa på vattnet lite grann där, i värsta fall.
Hur viktigt är det att de kommer till spel båda två mot Häcken, Max?
Jag tror det är faktiskt avgörande. Sen om det räcker, det är en annan fråga, men jag tror det är avgörande. Jag tycker det visade den här matchen att Chalush har lång väg till att vara en stabil allsvensk spelare. Så att definitivt så är de jätteviktiga. Men Johan Dahlin, han lär ju vara borta en längre tid, men han hade ju varit också naturligtvis en nyckel. Och på lite längre sikt är det ju ett större problem som har varit ett par år nu att Johan är borta. Vi känner ju igen bilden från i fjol att han fick avbryta ett par matcher, två eller tre.
Ja, det är väl det som är när man landar i den här skadekrisen, att det är ju inte som att varningsklockorna inte har funnits där. Det är den ena sidan av det, sen i andra sidan också, vem hackade på MFF sett i truppen i februari liksom, när skadeläget var ett annat. Så, men det är ju hela poängen med att klubben ska liksom vara redo för den typen av smällar och kunna förutse sånt. Det är ju en väldigt stor del av en fotbollsklubb handlar ju om att liksom inte behöva reagera utan att man agerar på förhand.
Ja, Fredrik, du var ju inne på det innan, just det här med skadesituationen och om att det hade då varit bra med ett uppehåll ur det perspektivet naturligtvis. Mm. För jag tror du ställde frågan innan om liksom skadekrisen har nått sin kulmen, men det är ju faktiskt inte säkert. Alltså vi vet ju inte hur många som är tillbaka. De sjuka är förmodligen tillbaka och kanske någon, men det kan ju fortfarande, eftersom det har blivit så mycket skador, så varför kan det inte bli fler om jag uttrycker det hårt?
Ja, längre fram, ja, absolut.
Ja, jag tänker även nu, ja. Alltså de här matcherna som Martin Olsson har sliter hårt och har liksom haft problem till och från. Man vet inte. Det kan brista ett lår även på söndag mot Häcken.
Om vi då tar och tittar lite grann mer framåt här mot den matchen, så får man ju lite att döma av uttalanden från Milos Miljevic, så har ju cupfinalen legat i fokus ganska länge. Man kan gå ett par veckor, till och med liksom någon månad tillbaka för belägg för det.
Ja, men det var lite intressant, för han svängde lite om det. För när han pratade om kuppen i mars så pratade han inte om kuppen på det viset. Men när de hade nått finalen så svängde det lite. Jag vet inte om det är att det är liksom klubben som vill att han kommunicerar annorlunda om finalen. Jag vet faktiskt inte. Eller om man kände att nu när man gått till final, då jäkla.
Och det är det jag tycker, att där borde klubben vara tydligare. Alltså stå som en man och tala om att det här är viktigt för oss. Det här är ett solklart mål. Och eventuellt få någon annan match tillbaka.
Frågan jag vill ställa här då är ju, har MFF råd att prioritera ner en allsvensk match till att börja med den mot Häcken?
Ja, nej, det har man inte. Inte just Häcken-matchen, i och med att den har den karaktären den har. Det är en sexpoängsmatch. Och jag tycker att om MFF bedömer att till exempel då Anders Christiansen kan inte spela både cupfinalen och Häckenmatchen, då tycker jag att han ska spela Häckenmatchen. Det tycker jag, för mig är det ett enkelt val.
Håller du med, Max?
Ja, jag förstår ju till fullo Fredriks resonemang. Möjligtvis finns det här en skillnad mellan, jag vet inte, oss som har vuxit upp med Malmö FF och alla traditioner och allting som finns runt den, att man... Det är så här att 7000 Malmöbor har köpt biljetter till Djurgårdsmatchen i Stockholm. Malmö FF kan inte prioritera ner cupfinalen. Det vore väldigt hårt mot dem som reser upp, tänker jag. Sen jag förstår till fullo resonemanget rent sportsligt och att allsvenskan är viktigast och allt det här. Men jag tror ur ett Malmöperspektiv så skulle det vara ett hån är ett för starkt ord, men det skulle vara väldigt hårt mot de 7000 som åker upp till Stockholm om man bänkade folk eller prioriterade Häckenmatchen. Så att jag tror att man måste på något sätt överleva den. Sen hela vårt resonemang för oss båda är ju jättesvårt eftersom vi inte vet skadeläge. Alltså vi sitter ju och till stor del gissar vad det gäller skadorna, vem som kan vara tillbaka eller inte. Man kan ju någon mån utgå från vilka som satt på bänken. Men.
Jag tror att det blir ett val så här, om jag fick bara gissa hur MFF, eller Milos då framförallt, resonerar, så tror jag att han kommer försöka ställa starkaste laget på plan mot Häcken. Jag tror inte han kommer spara någon för cupfinalen. Däremot, efter Häcken, när man utvärderar hur situationen ser ut, då tror jag att han till exempel, lite baserat på hur förstås hur det gått mot Häcken, men säg att det blir 3 poäng där då. Jag vill fortfarande framhäva att MFF är favorit i den matchen. Så tror jag att man väljer cupen före Degerfors i det skedet, så att säga. Då tror jag inte man kommer spara spelare för att Degerfors borta 2 dagar efteråt, även om valen kommer behöva göras där, just för att det är bara 2 dagars vila och det är många MFF som inte kommer kunna spela de 2 matcherna, definitivt inte 90 minuter i de 2 matcherna.
Sen blir det ju knepigt också eftersom det är underlagsbytena som Fredrik var inne på innan, att Milos var ju rätt tydlig inför just Djurgårdsmatchen att det underlaget passade väldigt illa för vissa spelare. Så det, där är vi ju tillbaka till det här. Nu är det ju en akademisk fråga, men jag hävdar fortfarande att cupfinalen borde spelas på gräs och på neutral plan.
Jag tänkte på det du sa innan, Max. Det här med liksom, de 7000 supportrarna håller jag med om till fullo. Sen det här med att växa upp med Malmö FF eller inte, tänker jag att kanske också lite grann handla om i vilken tid man har växt upp med Malmö FF.
Så kan det
jag
säga.
Har också växt upp med Malmö FF, men kuppen för mig är ingen stor grej. Alltså.
Nej, och förlåt, jag utvecklade kanske inte färdigt där egentligen. Jag tänker så här bara att titlar är viktigt för Malmö IT. Och det är ju därför så många åker på cupfinalen också någonstans. Så det finns det här
men spöket är det inte så att det, med cupfinalen. Ja, men är det inte just det? Så, alltså det är denna cuptiteln som är viktig.
Jo, alltså hade Malmö FF vunnit kuppen 2016 och 2000, när Magnus Persson hade dem, så hade det varit ett annat läge. Det är klart att det här 1989 spökar någonstans. Men sen omvänt vet jag att väldigt många supportrar tjatar ju om att allsvenskan är viktigast och mycket viktigare än Europa och allt det här. Men jag tror ändå liksom att det finns en... Det säger någonting att 7000 människor åker upp till Stockholm. När många har åkt upp 3 gånger på en månad också. Det både kostar pengar och tid och så vidare. Det finns ju ett väldigt stort engagemang i
det är på ett sätt lite olyckligt för MFF att det är just Hammarby som har mötet, som det ändå är lite prestige i den matchen. Så att, hade det varit liksom, jag tycker nästan cupfinalen har fått en sån status att den är värre att förlora än att den är fantastisk att vinna.
Ja, men det håller jag med om, det är en bra beskrivning.
Och just att det är Hammarby, då blir det lite extra känsligt. Liksom. Hade de mött Elfsborg så tror jag man kunnat leva mer med en förlust, så att säga. Det hade liksom inte, men
du har de fått spela hemma också. Så att...
Ja, exakt.
Det är helt andra förutsättningar.
Exakt.
Nej, i det här spelet så finns ju också då den här Djurgårdscupfinalen, naturligtvis att den var på den arenan och allt det här och de blev förnedrade. Jag tror faktiskt för fortsättningen av säsongen vore det rätt skönt för Malmö FF att städa bort den här och få göra någon, låt en ung påga avgöra cupfinalen.
Fredrik, jag är imponerad av att du har liksom så mycket att säga om Djurgårdsmatchen. Jag tänkte att eftersom den krockade med årets match i Bohuslän att du skulle
prioritera ner den. Jag satt faktiskt och följde båda. Jag hade 05-22-derbyt på datorn och så hade jag Djurgården MFF då på stora tvn. Det var väldigt svårt att följa båda, så jag har fått liksom se om vissa delar.
Hur gick det i den matchen? Blev det 0-0?
Det blev 0-0. Men det var överlägsen borta seger i läktarkampen. Och det säger jag objektivt.
Ja. Det var alltså Oddevold som tog emot Ljungskile. Om det var någon som inte hängde med hela vägen.
Ja, det förutsätter jag folk förstår. I det här laget. Jag kan ha nämnt att jag är från Ljungskile. Ja.
Om vi återgår till Malmö FF då. Vi har berört det här. Och som sagt så är det svårt med tanke på att det är... någon dag till match och MFF ska ut och träna här så fort vi har stängt av mikrofonerna egentligen. Men alltså utöver då den avstängde, eller den mot Djurgården avstängde Dennis Hadžikadunić och de magsjuk drabbade Lasse Nilsson och Veljko Birmančević, kan ni säga liksom några namn som ni, det här känner jag att han kommer att vara tillbaka i den här matchen?
Berget känns väl som att han,
ja, han spelar. Tror jag spelar också. Ska vi dra en elva eller? Är det det du fiskar efter?
Ja, det vet jag inte. Du brukar.
Jag funderade på Toivonen också eftersom han då kom in i några minuter. Men låt Fredrik bara dra en elva. Så.
Ja, för jag dra den jag tror jag blir nu?
Ja, gör du det.
Ja. Då tror jag Diawara i mål. Bejmo till höger. Nilsen Hadžikadunić i mitten. Martin Olsson till vänster. Peña, Rakip och Toivonen på mitten. Birmancevic, Kestelin och Berget på topp.
Ja. Ja, det låter ju jättelogiskt. Har du några invändningar, Mats?
Nej, Kiese Thelin sätter jag ju frågetecken för.
Ja.
Om han är redo. Han har ju inte spelat en minut. Så med logik så är jag inte säker på att han startar.
Om han inte startar?
Då tror jag att Berget spelar på topp. Vem jag sen ska peta in på kanten får ni hjälpa mig med.
Det skulle kunna vara att Seiji får chansen igen.
Den, där, ja, jag köper nu den. Jag tror inte att Abu Bakari får en chans till på kanten.
Nanasi skulle kunna få den också.
Men jag tror på Seydou skulle kunna vara en logik i hur Milos verkar ändå rätt förtjust i honom som spelare också. Så att,
det skulle kunna finnas vissa disciplinära skäl då. Jag tror fortfarande att det där uttalandet efter matchen inte har landat bra när man är ung och liksom klipper äldre spelare på då, i media.
Nej, och kanske också i kombination med stämningen i slutet av Mjällby.
Ja.
Eller nej, efter slutsignalen mot Mjällby.
Det beror helt och hållet på hur man tar det där.
Ja.
Det kan vara verkligen svart eller vitt alltså.
Ja.
Jag tror inte spontant till din startar. Så om jag ska vara motvalls i någonting i elvan så tror jag Seydou på kanten och Berget där framme. Mm. Vi tror inte på trebackslinje alls. Nej, det kan vi inte göra.
Ja, det finns ju chansen att spela Charles ihop med Nilsson och Hadžikadunić. Den har ju använts i perioder under matcher tidigare och väl har sett bra ut. Det är ju som sagt mycket enklare för Charles att få spela med de två mittbackarna och komma in i MFF på det viset. Han har ju varit olycklig både mot Hammarby och Djurgården här med orsakat straff och gjort ett självmål. Det är ju liksom, att hamna på bänken efter det kan ju vara rätt jobbigt för självförtroendet. Det kan ju finnas en långsiktig effekt av att faktiskt ge honom chansen en gång till i en bättre omgivning så att säga.
Ni har ju båda två här sagt att MFF trots det här, trots de två förlusterna ändå får finna sig att vara favorit mot, hemma mot Häcken. Men jag tänkte innan vi avslutar bara ta ett par ord om motståndaren också. Häcken har ju efter att ha kanske underpresterat ett par säsonger åtminstone sett till förväntningarna så har de ju nu när vi har skruvat ner på dem börjat liksom vinna matcher igen. De ligger ju faktiskt trea i tabellen, de har två poäng mer än MFF för en match mindre spelad. Vad är det Häcken har lyckats med den här säsongen? Tittar jag lite på dig Fredrik.
Ja, vad har de lyckats med? De har lyckats med att inte förlora de svåra matcherna skulle jag säga. Om man tittar på dem, det är liksom väldigt mycket tajta matcher som de har lyckats vinna. Jag tror, det känns som att Häcken har varit mycket så marginallag innan, att de har liksom vikit ner sig där de har behövt stå upp och vice versa vissa säsonger då. Så det är väl en förklaring. Sen så kan man ju också titta på deras schema. De har mött Degerfors, de har mött Norrköping som kom när Norrköping var i sin svåra svacka i början. Sen har de Helsingborg, de har Varberg, de har Värnamo, de har Kalmar hemma på konstgräset. Där är Kalmar ett annat lag än vad de är på sitt eget gräs hemma. Där kan finnas en del av förklaringen.
Sen har de ju Alexander Jeremejeff. De har ju den spelaren som Malmö inte har på något sätt som gör mål med jämna mellanrum.
Han har gjort 8 mål.
Ja, det är rätt så anmärkningsvärt. Alltså, på, vad har de spelat? 11 matcher? 10 matcher?
Nej, de har spelat 8 matcher. Han har bara spelat 7 dessutom.
Mm. Ja, det säger där. Så där har du ju en anledning till att de verkligen måste täta till bakåt också. Att de inte bara kan tänka framåt. För att han behöver inte så många chanser. Och han verkar ju trivas så oerhört bra i sin egen omgivning just i Häcken. Så att väldigt, väldigt trygg och säker. Så att han är ju någonting att definitivt hålla reda på söndag.
Så är det. Några sista ord för den här gången alltså.
Det lät dramatiskt.
Ja, jag vet ju vad det följer till det.
Nej, det finns ingenting att säga tycker jag.
Nej.
Det är väl skönt för Malmö att den här Stockholmsperioden snart är över. Kanske. Alltså, man måste ju notera det, för som vi pratade om det innan kanske, att det blev en poäng av 9 möjliga och 0-6 i målskillnad.
Ja.
Mm. Så att det uppnådde ju inte de förväntningar. Vi pratade väl om att 3 oavgjorda var godkänt.
Mm. Jag ska lägga till en liten positiv sak som jag tycker i alla fall att MFF kan ta med sig. De har ju, man får väl säga att det här är den värsta skadekrisen i modern tid, i alla fall så länge jag har bevakat Malmö FF. Jag har inte riktigt den historiska kollen. Det kanske var så här på 50-talet någon gång. Men jag tycker att man trots allt, i alla fall hittills, har tagit sig igenom dem med ganska raka ryggar. Det har inte varit något gnäll från spelare. Det har inte varit något gnäll från tränaren. Det har inte varit något gnäll från sportchef heller egentligen. Man har svarat på frågorna. Man har inte kommit med några undanflykter. Det känns som att det är annorlunda i MFF från i fjol. Och det har ju klubben också pratat om, att det får vara slutgnällt, sa ju Daniel Andersson här i vintras. Liksom. Jag tycker man har liksom inte duckat de här skadorna, och man har sagt att man ska utvärdera och man har liksom svarat på frågorna och så vidare. Det är någonting att ta med sig. Jag tror det är en viktig inställning att man liksom inte försöker skylla på andra saker, utan att man ser problemet och tar allvarligt på det och pratar om det.
Och där kan man väl i så fall lägga till att det håller på helt med om allt där, med att supportrarna har ju faktiskt tagit det på samma sätt också. De har ju trivit upp till Stockholm i stora skaror. De har köpt 7000 biljetter till cupfinalen. Ja, jag vet faktiskt inte hur mycket det är sålt. Vi får väl en indikation även om det blir mycket folk mot Häcken.
Jag kollade faktiskt precis innan vi gick in. De har passerat 20 000 sålda. Ja. De ska alla dyka upp också.
Det är inte sagt att alla dyker upp en söndag, men det kommer ju vara en hel del. Så att man har ju fått med sig ett stort tålamod även från supportrarna, men som jag nämnde innan vi började på det, om man ska liksom vara sådär lite, så det är ju lite farliga vibbar, för skulle det inte gå bra i de här matcherna mot Häcken och Degerfors och man skulle förlora cupfinalen, då tror jag att det kommer att börja storma, och då kommer ju säkert även tränaren för första gången kanske att ifrågasättas, för då är det ju en, jag menar, vinner Hammarby cupfinalen med 3-0 då, och det inte blir poäng mot Häcken och kanske inte heller mot Degerfors, för det är ju där uppe trots allt. Då är det ju då kommer vi ett helt annat läge inför sommaren.
Ja, alltså det kan jag säga. Skulle de förlora mot Degerfors? För Degerfors är
inte bra.
Inte bra. De har ju vunnit 2 matcher tack vare att de har mött lag som varit ännu sämre. Men det blir vi får vi får anledning att återkomma.
Nej, jag säger inte detta för att måla någonting på väggen här, men liksom, man vet, man måste bara ha den realismen framför sig, att det är liksom MFF behöver komma till en vändpunkt här. Det är ju väldigt, väldigt tydligt, och därför tror jag de här matcherna är väldigt viktiga.
Så är det. Vi sätter punkt där. Det här har varit avsnitt nummer 286 av MFF-podden, där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har haft sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand, och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss. Hej, hej!
Smäller. Alltså säkert 10, 15, kanske 20 skott.
Vilka är det som skjuter i Malmö?
På ena sidan finns en man vi kan kalla för brodern. På den andra sidan finns en man vi kan kalla för boxaren.
Och varför kan en konstgjord dansk ö förstöra Öresund?
Det här måste ju bara stoppa.
Jag kan fram till väsen och stabla ner honom!
I nyhetspodden Du lyssnar på Sydsvenskan djupdyker vi 2 gånger i veckan i det viktigaste och mest spännande som händer i Skåne och världen just nu. Följ Du lyssnar på Sydsvenskan.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18+, regler och villkor gäller. Bara på Storytel. Tovefallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.